Ja, det är väl roligt. Det är roligt att man kan komma till ett ställe och göra olika saker.
Det sa Emelie Johansson. Idag är det den internationella autismdagen, en dag för att prata om och sprida kunskap om autism. Joanna Halvardsson är ny ordförande för föreningen Autism Värmland och det är första gången som den här föreningen har en ledare som själv har diagnosen autism.
När jag gick i skolan och fick min autistdiagnos som 16-åring så fick jag höra av flera lärare att jag aldrig kommer bli någonting. Och nu sitter jag med i flera olika styrelser och blev ordförande för Autism Värmland, och det är såklart en revansch väldigt stort för mig.
Joanna har suttit med i styrelsen tidigare, men då med andra arbetsuppgifter. Nu är hon alltså ordförande.
Jag tror att det kanske kan ge hopp till andra personer som alltså mår som jag har mått tidigare och kämpar med svårigheter och liksom visa att vi med autism kan också komma hur långt som helst bara få rätt stöd och hjälp.
Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartexts reporter var Elias Andersson. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
Här är Ekot. Anna-Karin Hatt tackar nej till att efterträda Muharrem Demirok som ordförande i Centerpartiet. Hatt skriver i en kommentar till TT att hon efter moget övervägande landat i att hon inte vill bli ny partiledare och att hon gärna fortsätter att bidra genom olika roller inom näringslivet. Hatt, som tidigare varit energiminister, är idag vd för Lantbrukarnas Riksförbund. Och idag kom domen i Växjö tingsrätt i fallet där en 22-årig kvinna i Lessebo mördats. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Conny Jörneklint, domare i målet, berättar hur domstolen har resonerat kring mordets hedersmotiv.
Det mest talande exemplet på den hederskultur som rådde i familjen skulle jag säga är de ljudmeddelanden som pappan har skickat till flickan. Stort antal sådana, 12 eller 13 stycken, där det talas om vanheder, skam, att hon ska offra sig för att han inte ska tappa ansiktet.
Kvinnans kropp hittades svårt bränd vid ett vindskydd i Lessebo i maj förra året. Kort därefter riktades misstankarna mot hennes egen familj och bara några dagar efter mordet greps pappan, brodern och mamman. Nu döms den 45-åriga pappan till livstidsfängelse och den 23-åriga brodern till 16 års fängelse. Mamman som också åtalas för mord frias däremot.
I det avgörande ögonblicket så vill inte mamman att flickan ska dö. Och då har hon inte uppsåt att döda. Och då faller åtalet mot henne.
Pappan har nekat till all inblandning i mordet, medan brodern har erkänt att det var han som ströp sin lilla syster efter att ha blivit uppmanad av pappan.
I en hederskontext så kan inte sonen fatta ett beslut om att systern ska dö. Det måste patriarken fatta. Pappan måste fatta det beslutet, och det är väl egentligen det avgörande beviset för att det är pappan som har fattat beslutet och varit med om det här. Det får också betydelse för straffvärdet av sonens gärning.
Säger Conny Jörneklint, domare i målet. Reporter Sofia Diaz i samarbete med P4 Kronoberg. På flera håll runt om i Gaza har demonstrationerna mot Hamas återupptagits idag efter förra veckans demonstrationer. Hundratals demonstrerade på gatorna med slagord som Hamas avgå, vi vill inte dö och Hamas ut, rapporterar vår internationella korrespondent. Demonstrationerna sker samtidigt som Israel sagt att man tänker utöka sin offensiv i Gaza. Ett mindre barn har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha ramlat ut genom ett fönster på Södermalm i Stockholm ikväll, uppger polisen. Det finns i nuläget ingen misstanke om brott i samband med det här. Ekot, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Förmiddag med Nicke Nordmark sändes idag från Luleå, och vi ska om en liten stund återutsända programmet.
Hej, hej! Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det? Ja,
inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
I dramaserien Adolescence väcks en engelsk familj brutalt av beväpnad polis som slår in dörren till radhuset. Och de griper den 13-årige sonen Jamie. Familjen fattar ingenting och följer efter till polisstationen. Steg för steg går det upp för dem att deras lilla pojke knivmördat en jämnårig tjej på en parkeringsplats. Men varför? Dagens program handlar om en högst verklig kultur där unga pojkar och män radikaliseras att hata tjejer och kvinnor. Varför den har uppstått och vad vi behöver göra för att förändra. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, välkommen Myra Åbäck Örman, kulturskribent i bland annat Dagens ETC med inriktning mot internet.
Tack.
Och Shahab Ahmadian, ordförande för organisationen MEN.
Tackar.
Har ni sett den här dramaserien Adolescence?
Jag har sett 2 avsnitt hittills har jag orkat med och se.
Mm. Du då, Ahmad. Shahab menar jag.
Jo, men jag har sett den.
Ja.
Jag tycker den är spännande i den mån att den gör inte våldet främmande. Liksom.
Nej.
Visar på hur det finns runt om oss i vardagen och det får vara komplext. Liksom.
Mm. Vad får du för tankar av den och det du har sett hittills, Myra?
Nej, men att den är utifrån det jag har sett och tagit del av den här typen av förövare, vilket är mer än jag önskar att jag hade behövt, så är det en ganska trovärdig och empatisk framställning ändå av den här typen av gärningsman. Och också hur det drabbar liksom människorna runt det, vilket jag tycker är jätteviktigt och någonting som vi ofta glömmer bort. Att det handlar inte bara om de här förövarna, utan också de ringar på vattnet de skapar.
Mm. Ja, men serien försöker ju titta på liksom motivet, alltså svara på frågan varför. Och det finns såklart flera komplexa förklaringar till varför den här 13-årige killen i serien dödar en jämnårig tjej. Men en av dem handlar alltså om en särskild internetkultur, manosfären. Och Center mot våldsbejakande extremism skriver så här i en rapport. Misogyni, kvinnohat och antifeminism är särskilt drivande i den så kallade manosfären. Manosfären definieras som ett löst nätverk av mansaktivister online. Långt ifrån alla i manosfären är våldsbejakande, men vissa incelsgrupperingar identifieras som ett säkerhetshot. Misogyna extremister hyllar dödligt våld mot kvinnor. Ja, vad tänker ni om den här korta beskrivningen?
Nej, men den är väl korrekt, neutral och korrekt skulle jag säga utifrån vad jag vet.
Man kan se den i serien på något sätt också tycker jag. Att det alltså, jag tycker att serien är väldigt så psykologisk. Där man förstår att så här, men han har en känsla av att han inte duger för någon. Men sen så är det ju ingen som kan leva upp till hans idé av vad en kvinna är. Liksom. Och då blir liksom att hans kvinnohat grundar sig i hans egen mindervärdeskomplex. Liksom. Och det blir det här som den typen av osäkerhet som man livnär sig på i de här miljöerna. Liksom.
Mm. Mm. Absolut. Jag tänker om vi ska dyka ner lite i den här kulturen. Alltså, när börjar det här att växa fram på internet? Har ni något bra svar där?
Jag skulle säga att det börjar växa fram under tidigt 2000-talet. Och det är till en början en miljö av olika aktörer, olika forum, olika bloggar som handlar om någon form av mansrätt. Och det är ju såklart en sanning med modifikation därför att de fokuserar väldigt ofta, eller gjorde även då, på liksom vårdnadstvister, på ojämlikhet i dating. Det är en ganska antagonistisk och och i mitt tycke inte nödvändigtvis konstruktiv liksom mansrättsrörelse som vi ser där. Men den här liksom kulturen finns och den är utspridd i olika små grupperingar. Det finns ett antal olika inriktningar kan man säga som omfattar dels då incels som du nämnde, men också liksom mer en äldre variant som är frånskilda och inte längre tycker att män ska förhålla sig till kvinnor. Det finns pick-up artist-rörelsen som fokuserar väldigt mycket på hur man ska manipulera och få ligga med så många kvinnor som möjligt och så vidare.
Mm.
Och de här, liksom, den miljön växer ju såklart och liksom flyter ihop och överlappar. Och jag skulle säga idag så överlappar den också till stora delar med andra typer av politisk extremism online.
Mm. Hur utvecklas det här till det här grövre, till ett hat mot kvinnor?
Men, alltså, jag tänker att det är ganska viktigt att också vara där, för att vi pratar ofta om den här sfären som liksom det där andra, den där toxiska maskuliniteten är liksom, där det blir så att det finns en dålig manlighet och det finns en god manlighet eller vad man ska säga. Och jag tror inte att det är riktigt så. Alltså att ibland blir det som att vi tenderar att reagera på liksom symptomen av ett problem istället för orsakerna.
Mm.
Och då stryper vi liksom möjligheten till samtal. Jag tror liksom ändå att så här, ja men det finns, alltså manlighet är ju bara en överenskommelse mellan män. Liksom. I det här finns det liksom vissa bra normer och värderingar om att vara lojal och modig, och så finns det så här destruktiva manlighetsnormer som handlar om dominans, som handlar om kontroll, som handlar om våld. Så att jag tror att så här, ja, men vi behöver börja där istället för att vara i ett livsstilskrig där vi ställer liksom den mjuka, jämställda mannen mot den hårda machokillen. För också så här, vi som jobbar i det här fältet vet att så här, men det är ju inte så. Alltså, det finns ju många som bär mjukare värderingar men inte kan liksom sätta det till handling. Nej. De kan inte liksom de kan inte liksom äga det i sin vardag. Sen har jag också mött många som är så här, den här hårda eller hårt kodade mannen som är en närvarande förälder, som är lyssnar, som är liksom som gör allting rätt. Så att det finns ju någonting här där vi behöver mer ett samtal och inte vara i det där värsta hela tiden och peka på vad som är så här, gott och ont.
Mm. Mm. Ja, men jag tänker att vi ska komma in mer på det också längre fram. Jag tänker bara också att vi ska behöva beskriva lite mer av just den här delen av kulturen som där det finns ett kvinnohat, där det finns man propagerar för våld mot kvinnor. Om vi bara stannar i det en liten stund, så undrar jag lite grann, vad är budskapen som sprids på de här forumen då?
Alltså man kan sammanfatta det som att det handlar liksom om någon form av disciplin. Det handlar om vad vi skulle kunna beskriva som traditionell maskulinitet inom sitt stora citationstecken. För det finns, precis som Kärve säger, så finns det ju så här positiva grejer i den traditionella maskuliniteten. Men det är inte de delarna, utan det är ju just liksom det här dominanta, våldsamma och sådär. Det handlar om det. Det handlar väldigt, väldigt, väldigt stora delar om antifeminism. Liksom att man tycker att kvinnor förtrycker män i någon, eller försöker förtrycka män, eller vill förtrycka män, och är ett hot. Och det handlar liksom om en ilska mot kvinnor, där man gör kanske i många fall, man tar kanske en problembild som är rimlig och legitim, som handlar om utanförskap och som handlar om att man kanske har svårt och liksom med personliga kontakter. Det är inte ovanligt alls. Men man ger en förklaringsmodell som bygger på ett narrativ att om vi kan förtrycka kvinnor igen, då kommer de här problemen att försvinna. Det är det som är problemet. Och det är en logik som jag skulle säga går att applicera på väldigt många hatrörelser. Alltså om vi tittar på antisemitismen eller på liksom rasismen i stort, så är det ju samma grej. Att man så här, ja, du har en massa problem i samhället som är legitima, men vet du vems fel det är? Om vi liksom fokuserar på det, då kan vi lösa
det. Så låter retoriken lite grann liksom.
Ja.
Men om man tittar på den här liksom så här, den som är så här, en så här frontfigur, eller den som får fronta de här frågorna mycket i media eller blir symbolen, så är det Andrew Tate liksom.
Ja, precis.
Mm. Och han funkar ju som någon form av så här snuttefilt med militära disciplineringsåtgärder liksom, någonstans så här, för unga män. Och många unga män får känna sig behövda och viktiga i det liksom.
Mm.
Och där är det liksom, jag har ju följt honom väldigt mycket, för jag är intresserad och vad man upptäcker om man bara lyssnar och följer noga, så är det så här, men han har ju någon form av så här utgångsläge där han gillar att berätta den här traditionella berättelsen om mannen som hjälten, liksom, den som skyddar samhället och människorna, den handlingskraftiga, den som kan bita ihop, den som kan prestera. Och i det här, det är en väldigt viktig funktion, för i det här så försäkrar han ju dem att han är på deras sida.
Mm.
Och löftet i det här, det löfte han ger någonstans är så här, men vägen till lycka finns i prestationen. Om du följer mig, för det är liksom personkult, så kommer du, jag kommer hjälpa dig att kunna prestera. Och när du kan prestera så kommer du få materiella tillgångar. Och när du får materiella tillgångar så kommer du få sex.
Mm.
Och ribban är liksom skitlåg. Alla får gå med, men alla målen är luftslott. Ingen kan leva upp till det där. Nej. Vilka av dem som följer han blir rik, kör en Bugatti och dejtar fotomodeller?
Nej, de blir ju fattigare för att de ger ju sina pengar till Andrew Tate.
Och det gör att stora grupper av män känner sig misslyckade. Och det är i det här misslyckandet kring allt de har blivit lovade, de tycker att de har blivit lovade, som de känner sig berövade på. Som det blir så här, men nu behöver jag skylla det här på någon. Vems fel är det? Och då är det enkla svaret att skylla, det är kvinnors fel, det är jämställdhetens fel, istället för att blicka inåt.
Mm. Mm. Det är jätteintressant, och jag vill verkligen fortsätta de här resonemangen som ni har precis nu, men jag behöver ändå så här förklara lite grann, tror jag, alltså, vad är den här kulturen? Alltså, en gren på det här spretiga trädet är den här incelkulturen. Kan ni kort, tror ni, försöka bara beskriva lite vad det är för någonting?
Incel betyder ju involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibat.
Mm.
Och från början så var det här liksom ett stödforum för människor. Det var en bisexuell kvinna som startade det. Ett stödforum för folk som hade svårt att dejta, liksom hitta dejter och liksom förhålla sig till relationer, sexuella och känslomässiga relationer. Men det här blir då sen framförallt en kultur som domineras av yngre män som är frustrerade över sin oförmåga liksom att dejta. Det här blir väl kanske ett mainstream-begrepp år 2014 när Elliot Rodger går ut och liksom genomför en massskjutning med ett manifest där han pratar om att han vill hämnas på kvinnor för att de inte dejtar honom. Och han har precis den här bitterheten som du beskriver. Alltså, han tycker att han har gjort allting rätt, han är rik, han är snygg, han har en bra bil, och ändå så är inte kvinnor intresserade av honom, och då måste det vara något fel på kvinnorna och då ska han hämnas.
Mm.
Så han genomför den här massskjutningen och blir sedan någon form av helgon i de mörkare delarna av den här rörelsen. Men det är också där, tror jag, som det blir ett mainstream-uttryck.
Mm.
Sen efter det så har det ju blivit mer eller mindre ett invektiv som används mot liksom, folk som är misogyna. Unga killar som är misogyna. Så avfärdar man dem med, du är bara så där för att du inte får ligga. Liksom.
Ja. Och hur utbrett skulle man kunna säga att det här är i Sverige, tror ni?
Totalförsvarets forskningsanstalt gjorde en rapport 2020- som konstaterar att när de har tittat på de stora incelforumen som finns, så är Sverige starkt överrepresenterade per capita. Man beräknar liksom att USA är ju största publiken givetvis, men Sverige kommer liksom på tredje och fjärde plats.
Oj.
Vilket är förvånande med tanke på hur få människor vi är i Sverige. Så att man säger att av om vi har alltså 240 besökare i de här forumen per miljon invånare, jämfört med då 43 per invånare i USA, per miljon invånare i USA.
Mm.
Så att det finns en stor marknad, så att säga, för den här typen av idéer i Sverige, uppenbarligen.
Mm. Vi ska gå vidare i programmet. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. Idag pratar vi om den så kallade manosfären. Och som gäster har jag Myra Åbäck Örman, som är kulturskribent och expert på våldsam internetkultur, och Shahab Ahmadian, som är ordförande för organisationen MÄN. Ja, vi ska djupdyka lite grann i den här kulturen och försöka förstå så mycket som möjligt, tänker jag. Vad tror ni att det är då för budskapen då som lockar unga killar och män? Shahab, du var inne på det här liksom löftet om framgång på något sätt. Kan du prata mer om det?
Ja, men dels det att han försäkrar sig om att han är på deras sida och att han vill dem, att man tänker så här, men här är en plats som vill mig väl liksom. Men sen är det liksom, det är också i brist på andra alternativ liksom. Vad har vi på andra sidan för erbjudande på bordet? På vilket sätt är vi en del av samtalet liksom? Och det är ju någonting i det här att vi är i en förflyttning där människor blir produkter liksom, och det privata blir offentligt och det offentliga blir privat. Det är en annan, ett annat program. Men i det här så ser man så här, men det, om vi ska prata om så här grundvärden, vad har vi, våra grundbehov liksom, så är det ju, kan vi se så här, många äldre som inte har dras med i det här, alltså att man har sin familj, man har sin bostad, man har jobb, man är liksom trygg där man är i livet, medan många yngre är liksom osäkra på sin framtid liksom, och sig själva. Liksom när jag växte upp så kunde jag titta på Ronaldo på planen, liksom, vad han gjorde på fotbollsplan. Jag hade ingen insyn i hans privata lyxliv. Liksom. Och det här, det är det som det är just här det har skapats en affärsverksamhet, och vi missar så många gånger att det här är en affärsverksamhet. Mm. Den livnär sig på osäkerhet. Och det är liksom, de vet hur de ska stärka sitt varumärke. Liksom. Du ska följa dem, du ska reagera. Och då blir det så, det här är en symptom av det samhälle vi har skapat. Liksom. Man tänker så här, typ Andrew, han räknar med att vi ska reagera. Det är inte som att så här, han tror stenhårt på såna här grejer som man säger så här, om alla män ska äga ett svärd för att kontrollera sin kvinna. Han vet att så här, när han säger det, då kommer vi gå bananas och reagera och bli så här, nej, vad han säger någon, det är misogynt. Och vi är inte hans målgrupp, så nej. Vi bara ökar hans marknadsvärde. Han bara slänger ut betet och vi nappar varje gång. Liksom.
Ja. Men om man tar fasta på det där då, att varje man ska äga ett svärd, om vi liksom fördjupar det lite grann, vad är det för normer som är tydligast då, som kan locka?
Nej, men jag skulle vilja liksom haka på det du säger, det här med liksom att på något sätt det privata blir offentligt och det offentliga blir privat. Liksom att jag tänker att vad man gör här är att man gör identitet till en produkt som man säljer. Och om man tänker sig då att alla blir ett personligt varumärke online i någon mån. Liksom. Alla blir en produkt och ett varumärke samtidigt. Och i det här fallet så är det identitet som är det varumärket. Och här har du en grupp unga killar som inte känner att de har en identitet. De har inte en identitet som pappa eller som vän eller som fotbollsspelare. Alltså de vill ha en identitet som inte bara är incel eller någonting annat som är liksom inte önskvärt.
Nej, och vad fylls den där identiteten med då, som de vill nå på något sätt? Eller
precis, och det man säljer dem, det den här kulturen ger dem är alternativ. De ger dem en identitet som antingen någon form av liksom hjältar och krigare i kriget mot feminiseringen och kvinnorna som försöker ta över världen. Eller en roll, en identitet som offer för de här sakerna, där man inte kan ställas till svars, man kan inte skuldbeläggas för sina misslyckanden. Och det är klart att det är bättre än att sitta och hata sig själv. Det tänker jag att det är fullständigt logiskt.
Mm, på så sätt.
Och vi fastnar i en loop i det här. Det är det som blir det farliga. Att så här, när vi tar på oss en så här reaktiv roll och vill försvara, då blir vi den konservativa kraften. Vi är bara emot och ger liksom dem möjligheten att vara för någonting. Och det är inte så attraktivt för unga heller. Att så här är en grupp som säger att jag är en del av det dåliga och bara emot, och här är någon som är för någonting och vill mig väl. Då är det klart att jag går dit om jag bara ska gå liksom på känslan och inte har en bredare analys.
Mm. Nej, men jag tänker där, liksom ett påstående då som många då reagerar på, men som finns i de här forumen, är till exempel då att feminismen har gått för långt, att män behandlas orättvist. Vad vore ett bättre sätt att reagera då?
Ja, man vill ju svara på det, att så här, det här är dumheter. Ja, för det, liksom, rent materiellt så är det så. Liksom. Det finns fortfarande jättemycket problem som kvinnor utsätts för orättvist i samhället. Men jag tror att om man ska kritisera någonting i det här Och den skulden lägger jag liksom inte på feminismen eller på feminister, för jag är inte säker på att det liksom är bara deras ansvar, men på samhället i stort. Att möjligen så har vi liksom misslyckats med att inkludera män i den förändringsprocessen på det sätt som skulle ha behövts. Och det betyder, det är liksom inte att säga att varför har inte feminister bjudit in män till sina möten, alltså, utan det gäller alla som tycker att det här är en önskvärd utveckling, måste bli liksom bättre på att se till att män, framförallt då kanske unga män, känner sig inkluderade i den förändringsprocessen och kan se det positiva med den.
För jag tänker att det är många unga män som ni var inne på tidigare också, som inte känner sig önskvärda. Alltså hur skulle inbjudan se ut, tänker ni?
Jag tänker att inbjudan här är ju att man förstår att de här sakerna som de upplever är inte liksom en manlig upplevelse, det är en mänsklig upplevelse. Det finns väldigt, liksom, både kvinnor och män drabbas på liknande sätt av de här problemen, alltså de här problembilderna. Och om man inte pratar med kvinnor så vet man inte det. Man förstår inte att kvinnor är människor och att de har samma problem som du har. De har samma nojor, de känner sig misslyckade. Och jag tänker att det är så man når ut, att man förstår att det här är liksom mänskliga problem och vi har ett gemensamt intresse att jobba.
Jag får ju ändå prata med många. Det är många från så här mansrättsrörelsen som hör av sig till mig. Fast jag upplevs vara på andra sidan, så tror jag att de ändå har någon känsla av att så här, jag inte dömer dem. Och då bildas det någon form av nyfikenhet. Liksom. Och jag brukar lyssna på dem liksom, och det är oftast finns ju de här idéerna, liksom. Ni vill feminisera män, ni ser inte mäns utsatthet. Det finns mycket så här, man vill skuldbelägga jämställdheten för liksom, det egna liksom, måendet, om man säger så. Men sen när man sitter och förklarar för dem, så, men vi ser ju visst mäns utsatthet. Vi ser det som en del av samma system, liksom. Samma dominans, manliga dominansbeteende går ut över andra män också. Och män mår dåligt av de prestationskraven som är en del av manlighetsnormen. Och då börjar de ju lyssna direkt. Det var jättekul. En gång så var det så en som bara skrek ut i så här frustration. Men ni måste ju bli bättre på att förmedla det. Så här. Och det har han ju helt rätt i. Men i det här, alltså bara... Det är också någonstans någon behöver ju också så här, ska vi ta alla de argumenten också som handlar om så här, men människans natur, för det är dit man går hela tiden, det är mot vad i det vi gör och har byggt i det här samhället är naturligt. Vi gjorde slut med naturen för 300 och vi håller på att döda naturen nu. Och i det så blir det så här, men ska vi inte liksom tro på att vi kan bygga någonting bättre? För om vi ska prata så kan vi också säga så här, ja, men vi slutade slå våra barn för 50 år sedan. Ska vi gå tillbaka till, ska vi börja slå våra barn igen också?
Vi behöver gå vidare lite i programmet, för det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark, tillsammans med Myra Åbäck Örman, expert på internets mörka vrår, och Shahab Ahmadian, ordförande för organisationen MÄN, och vi pratar om manosfären. Jag tänker att vi ska försöka gå vidare för att liksom tänka lite högt om vad som behövs för att en misogyn kultur som också inspirerar till våldsdåd, hur vi ska liksom kunna förändra det. Om jag frågar dig så här, Shahab, alltså mainstream-samhället, alltså hur har de bemött de här unga männen som har dragits till den här kulturen?
Men jag tänker så att mainstream-samhället är ju experter på att vara korrekta i teorin, liksom, men värdelösa på att omsätta det sen i praktik. Så att det är ju, man har inte lyckats fånga upp det här på något sätt, utan det blir så här att man tar avstånd, för att då kan jag visa mig själv som den goda kraften om jag tar avstånd från någonting som jag pekar på som är den onda kraften. Liksom. Mm. Och då glömmer man ju bort att så här, förändringsarbete, det är ju ett socialt hantverk. Liksom. Vi kan inte ha inkluderande perspektiv med exkluderande strategier. Det motverkar ju varandra liksom.
Ja, men du var inne på det där att du försöker lyssna och försöker förstå istället för att döma, så att säga. Hur tycker du, hur går det när du gör det?
Men alltså det går att, för att det, egentligen handlar ju allting om bara basic behov liksom. Människor vill känna någon form av gemenskap, känna sig sedd, känna att det finns någon mening liksom. ha social kontakt. Någonstans känner jag så här, hur tuff du än är, alltså av alla som jag har mött, så behöver du en plats där du också får vara liten. Och i det behöver vi, så här, vi lita på att människor kan äga sin egen process. Inte förklara för dem att de är fel. För jag tänker så här, den rörelse jag kommer ifrån, där våra mål går ju att uppnå, till skillnad från de här galna målen om, som... Så våra mål är det sociala, mellanmänskliga. Och vi träffar män från, i alla åldrar från hela landet. De kan berätta för oss att vi har blivit bättre i mina relationer. Med mina barn, med min familj, med mina vänner. Jag har fått bättre självförståelse. Självkännedom. Jag har fått bättre välmående. Och i det där så kan man ju också så här... Det är någonstans också facit på så här, men vem är det som egentligen är på mäns sida? Vem är det som säger att ditt värde ligger inte i vad du presterar? Du har ett egen värde som människa.
Mm. Vad tänker du om det här, Mira?
Nej, jag håller med till 100%. Alltså, det handlar om liksom att se... jag tror att jag har en känsla av att det har funnits liksom ett problem med hur man tidigare har tittat på så här arga unga män. Där man antingen faller på sidan där man liksom dömer ut dem väldigt hårt och säger ni har fel och ni måste skärpa er. Eller daltar med dem men inte ger dem verktygen för att komma vidare. Jag tänker på liksom under 90-talet med så här skinnskallekulturen. Att man var så här, de är bara borttappade små pojkar som behöver liksom daltas med. Och så lät man dem liksom utnyttja det i någon mån. Så att jag tänker att det handlar om att jobba med, och precis som du är inne på, att bara prata med dem som människor. Liksom inte försöka vara förälder åt dem, utan inse att de kan jobba med sig själva.
Men hur låter det budskap som... Ja, men förhoppningen är att det finns ett annat budskap i samhället på något sätt. Alltså någonting annat att sträva efter. Hur skulle det kunna låta, och skulle det locka på något sätt?
Men det tror jag, alltså, det är ju någonting med att alla våra manliga förebilder är ju, eller det vi ser som så här, den här klassiska hjälten, mannen som hjälte, är ju så här, ja, men har nära till våld och är ganska dysfunktionell i sina relationer och... Men väldigt bra på att springa liksom i slow motion i far över kropp när någonting exploderar bakom. Alltså, det är där man behöver någonstans så här, ja, vi behöver lyfta fram alla de här vardagshjältarna vi har i vårt samhälle. Alla närvarande pappor, alla, men alla som på något sätt så här, är med och bidrar till liksom komplexiteten av vad vi är. Att vi är också sårbara. Vi vill också vara omsorgstagande. Och du får vara liksom så stark och modig också om det är viktigt. Det ena tar inte ut det andra. Men det är det vi behöver bygga mot en kultur där vi får vara så mycket mer. Det här har vi möjlighet att få någonting. Mm. Det är ingen som vill ta ifrån dig någonting. Eller, jag vet inte om så här, ditt våldskapital är så mycket värt. Om det du känner är hotat, det någon vill ta ifrån mig den, då är det också så här, oh shit.
Det låter ganska fattigt.
Det låter fattigt. Det du har, liksom. Ja, och det kanske också, då är det en bredare samhällsfråga. Så om du inte har någonting annat att prestera med eller ta makt med liksom, då, än dina nävar, då behöver ju, det är också ett kollektivt ansvar i det där då. Då är det inte bara det individuella.
Ja, vad är det kollektiva ansvaret?
Det kollektiva ansvaret är att bygga det samhället vi drömmer om att ha liksom. Mm.
Ja, alltså vi behöver, jag har varit inne liksom mycket på när jag har skrivit om det här, att så här, skolan behöver resurser och man behöver en förståelse. Så på den strukturella nivån så handlar det om det liksom. Det handlar om, vi ska inte till klyschan att det handlar om liksom ungdomsgårdar, men så här, alla människor som jobbar med unga, vi behöver ha människor som gör det, som vet vad de håller på med, som är bra, vi behöver tillräckligt många av dem. Men det gäller också liksom det mellanmänskliga, så där, att människor i allmänhet behöver bli bättre på att tillåta manlig sårbarhet.
Mm. Jag tänker, de här arenorna, de här stora plattformarna, internets olika stora jättar där den här kulturen frodas. Vad finns det att göra där, tänker du, Mira?
Oj, var ska jag börja? Nej, men för att sammanfatta det snabbt så tycker jag att det finns ett jätteproblem, framförallt när det gäller unga män. Därför att jag tror att väldigt många i vuxenvärlden idag har vuxit upp i en värld utan internet. De ser internet som en lekplats som man kan lämna och gå till som man vill. Och så är inte läget riktigt för unga. Utan internet är deras vardag. Det är en del av deras sociala liv. För vissa är det hela deras sociala liv. Och det går liksom inte att se på det som någonting annat än en integrerad del av det offentliga rummet. Och jag tror att när det kommer till de här plattformarna så har vi alltså plattformar idag som marknadsför sig till, som säljer produkter till barn och ger utrymmen till barn som inte överhuvudtaget vi ställer några krav på. Det är liksom som att vi skulle ha privata företag som startade fritidsgårdar där man skifflade in alla barn och sen så hade de inga pedagoger där. De har liksom ingen som städar bort galningar, så det skulle stå så här nazister och pedofiler bakom varje hörn liksom. Och det är de här onlineplattformarna idag, krasst. Och föräldrar har inte heller nödvändigtvis den kunskapen och den förståelsen, eller kanske inte vill heller såklart övervaka vad deras barn gör på nätet, för att det finns en integritetsfunktion här. Men jag tycker man kan ställa krav på moderering, man kan ställa krav på, mitt förslag skulle ju vara att man har liksom fritidspedagoger mer eller mindre, så människor som är anställda för att finnas i de här utrymmena, för att se till att tonen, att beteendet liksom inte spårar.
Mm. I Storbritannien så har den här serien Adolescence väckt jättestor uppmärksamhet, och premiärministern Keir Starmer har berättat att han har sett serien med sina barn, och det finns förslag på att visa den i alla grundskolor liksom, för att ja, motverka den här kulturen. Vad tänker ni om det? Skulle det behövas något sånt i Sverige?
Herregud, absolut. Jag tänkte faktiskt på det, att så här, om man som förälder har svårt för att förstå det här, för det är fullständigt förstå, det är en jättekonstig kultur. Jag har liksom levt i den och lever i den. Så för mig är den logisk. Men det är precis som i Adolescence där, när han ska förklara det här med red pills och så här. Ja. Det är ju rena grekiskan liksom. Så att jag tror att absolut att det behövs. Jag tror att det här kan vara en utgångspunkt. Liksom. Dela det här med unga i din närhet.
Mm. Vad tänker du, Shahab?
Jag tror att det behövs på lite olika plan. Någonstans behöver vi bli bättre på att förstå de sfärer som unga är aktiva i och vad som händer där. Men någonstans behöver vi också inte drabbas av panik. Så det är också någonting att skicka med till föräldrar. Att så här, men vi kommer aldrig kunna skydda barn från allt de ska möta där ute. Men det vi kan göra som föräldrar, det är att rusta våra barn. Så att och bygga liksom trygghet hos våra barn. Alltså satsa på trygghet i en känsla, säkerhet i en funktion. Och vi har liksom tappat bort det här i samhället idag, när man försöker liksom sälja trygghet, men det är säkerhet man egentligen pratar om. Det är genom de här mjuka värdena, att lära sig få den här självkännedomen, förstå sina känslor, förstå hur man ska navigera när någonting känns fel, kunna uttrycka saker. Det är där vi bygger trygghet hos våra barn. Och sen så måste vi lita på att så här, de kommer kunna navigera i världen där ute. Och det kommer hända fel. Och då måste vi vara beredda på att finnas där och stötta dem när det blir fel.
Som serien, i den här seriens sista scen då, så gråter ju pappan och säger förlåt, jag borde varit bättre. Vad tänker ni lite kort där om föräldrarnas roller? Hur ska de kunna förstå? Hur ska de kunna gå in i det här, i den här grekiska världen som du uttryckte det, Mira?
Alltså jag är väldigt oförtjust i att lägga det här ansvaret på föräldrar. Inte för att de inte kan vara, liksom, ha gjort ett dåligt jobb, utan därför att ett samhälle bygger liksom inte på individer. Ett samhälle bygger på att vi har en struktur som fångar upp individer. Därför att vi vet att alla kommer inte ha bra föräldrar. Nej. Men de måste ha en vettig chans att bli bra människor ändå. Och jag är ganska oförtjust i den här tendensen som jag tycker vi har i samhället nu, när man är så här, föräldrarna ska lösa de här problemen. Nej, samhället ska lösa de här problemen tillsammans. Och samhället inkluderar föräldrar. Liksom.
Mm. Har du något kort att tillägga där, Shahab?
Nej, men just alltså, pappors roll, att pappan, när vi pratar om så här bristen på manliga förebilder, så är pappan den närmsta manliga förebilden barn har. Att tänka på det där, vad barnen ser och vad man ger barnen, och att kunna vara närvarande. Det finns så mycket där på som visar så här kopplingen på frånvarande fäder och psykisk ohälsa och risk att hamna i kriminalitet och alla de här grejerna. Så det, mycket börjar ju där.
Hörrni, det här gick fort. Det finns jättemycket att prata om. Men jag vill bara säga tack till Myra Åbäck Öhrman, expert på våldsbejakande internetkultur, och Shahab Ahmadian, ordförande för organisationen MEN.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, på fredag handlar förmiddag om den okända men framgångsrika svenska musikexporten råpunk. Det vill ni inte missa. Det här var förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent för dagens program var Pernilla Kommes och tekniker Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Vill ni höra fler av våra program så finns de i appen Sveriges Radio Play.
Och i kanalen P1 hör du programmet tisdagar till och med fredagar efter nyheterna klockan 10 på förmiddagen. Och det här var alltså en återutsändning från i förmiddags. Några av dem som ringde 020 22 10 10 i morse ska vi få höra nu.
Det här är kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi ska börja med Ann Sidbrant från Malmö.
Ja, det hörde igår en liten rapport från Bangkok, tror jag det var. Och journalisten sa att det är så otroligt tryggt i Bangkok. Här händer ingen kriminalitet. Bland annat så lämnar mopedbuden lämnar sina mopeder utanför affärerna med nycklarna i, och ingen tar det. Och så tänkte jag, varför är det inte så här i Sverige? Jag känner själv ett cykelbud, Fodorabud, som lämnade sin cykel några minuter när han skulle lämna mat, och den var stulen när han kom ut igen. Så vad är det som har hänt här i Sverige? Min tes är att barn och unga, framförallt tonåringar, de får inga konsekvenser om de bryter mot våra regler. Det händer ingenting egentligen. Det händer för lite i alla fall.
Men alltså, man har ju hört så himla mycket rapporter nu om liksom skärpningar, och det är ungdomsfängelser. Absolut. Pratar man om och allt möjligt. Är det verkligen så? Absolut. Att man kommer undan med vad som helst?
Nej, inte längre. Jag tror det kommer bli skillnad, förstår du. Jag tror att detta har byggts upp under lång tid när det inte blev några egentliga konsekvenser. Jag tror att det kommer bli skillnad nu. Faktiskt tror jag det. Vi ser ju redan att det dödliga gängvåldet har gått ner. Jag tror det kommer att fortsätta så här. Mm. Jag tror det kommer att göra skillnad att det blir konsekvenser. Faktiskt tror jag det.
Det finns de som är emot de här lite hårdare tagen, menar på att förebyggande åtgärder är mer effektivt. Vad tänker du kring det?
Ja, det tror jag säkert på ett sätt. Men problemet är att vilka förebyggande åtgärder då? Jag tror till exempel inte att... Låt mig bara ta... Får jag berätta en liten episod som jag har tänkt på en del. Det var en skola i Skaraborg och en pojke blockerade en korridor med en soffa. Och lärarna sa till honom att han skulle flytta på soffan så att korridoren blev fri, och han vägrade. Och han hade en diagnos som sa att han hade trotssyndrom. Efter många timmar så kom en gymnastiklärare och lyfte bort honom. Och då stämde den här pojken och hans föräldrar läraren, för att det var inte våld. Han lyfte bort honom, han var gammal brottare, han visste precis hur man skulle ta utan att det gjorde ont. För att han hade alltså lyft bort pojken så att korridoren kunde öppnas igen. Och faktum var att det här fallet gick ända upp till högsta domstolen. Och där var det så att två av tre domare röstade för att fria läraren, men en röstade för att fälla honom. Och det var ju ingen, det var ju överhuvudtaget ingen som, vad jag förstår, diskuterade om pojken hade gjort fel. Alltså han var väl i 15 års ålder och sånt där. Så är frågan, är det absolut strafffritt att blockera en korridor i en skola för en 15-åring? Men om en lärare åtgärdar situationen så kan hans fall drivas ända upp i högsta domstolen för om man ska straffas för detta eller inte. Det här menar jag är typiskt för den inställning vi har haft, och det är väldigt välbehövligt att vi ändrar den inställningen, anser jag. Och jag håller helt med, det kan inte gå för långt, det får ju vara någon måtta, absolut, så är det. Men alltså, en bra förebyggande insats är ju då att inte tillåta sånt här, att en elev får blockera en soffa för att han har trotssyndrom. Att man bara konstaterar att det här går inte, nu får du, om läraren flyttar på honom, inte anmäla honom och inte låta detta gå ända upp till högsta domstolen. Att inte flytta skulden för det som ungdomar gör på vuxenvärlden, det går inte.
Vi tackar så mycket där för detta inlägg och går vidare till Gunnar Eriksson i Norrbotten. Hallå, hallå.
Hallå, ja. Alltså, om jag tänker efter, jag har tänkt den här frågan sedan gammalt tillbaka. Jag har ju följt en liten världskriget så. Och senast, och då var det ju Stalin och det var Hitler och det var ledare hit och dit. Och nu är det likadant. Nu har vi Putin, Chupeng, vi har Trump på hela tiden. Har vi inte lärt oss någonting? Alltså, varje varelse av kvinna född erhåller inte fulla värdet i samband med födseln. Och då är det så att det är ingen människa som är mer värd än någon annan. Men hela tiden organiserar vi samhället både ekonomiskt och politiskt med ledare och ledare och ledare. Politiska ledare, husk och snusk och musk och dem. Alltså, det är ju sanslöst egentligen att vi har det primitivt. Just det här att vi vet samtidigt att det finns en planet i hela universum där det finns liv. Då borde alla vara rädda om det. Rädda om naturen, vattnet, odlingsmöjligheterna och den rena luften. Istället är det precis tvärtom. Fortast, förbruka och bli rikare, förbruka. Alltså det är ju sanslöst. Vad är FN i sammanhang? Jag har inte hört talas om FN. Jag följer ju media ganska mycket, både radio, tv och tidningar. Men FN, vad finns FN idag? När Hammarskjöld var FN generalsekreterare, var ju nästan varje dag stod om FN i media. Men nu får man aldrig. Där är ju alla länder med. Där borde man ju ta upp den här frågan om att alla människor, varje varelse av kvinna född, oavsett var på jorden, har fulla värdet för en människa. Och då borde man ju organisera samhället och fördela då allt det här fina som finns till alla. För att kunna leva
just då. Förlåt att jag bryter in här, Gunnar, men alltså, hur känns det egentligen för dig? Det känns som att du det upprör dig det här, verkligen. Är du helt, har du tappat hoppet helt om framtiden?
Nej, inte så. Det är tvärtom. Jag tror ju på framtiden. Men det måste ju ändras. Jag är en gammal fältbiolog och jag har varit med älvräddan och allt möjligt. För det, jag är del involverad om naturens behov. Alltså vårt behov av naturens villkor. Men idag är det nästan bara ledare för ledare. Man glömmer bort det här med odlingen. Alltså det här jord av jord där det kommer, som man säger, med begravningar. Det är det sannaste man säger i samband med offentlighet och predikning. Av jord är man kommen, oavsett man heter Putin, Trump för att vara med. Men de verkar komma som att av käft är du kommen. Och det är tyvärr så att ja, den här medvetenheten om jorden betyder, och vår egen, att det är fantastiska, att det finns i hela universum människor och liv. Det är vi ändå som är det. Och det borde man ju värna och vara rädd om det.
Har det så gott där i Hjälpsbyn.
Hej.
Andreas skriver till oss angående det här samtalet om kriminalitet i Bangkok som vi hade här tidigare. Vi hade ju ett samtal om hur det var så himla bra i Bangkok att man inte upplevde så mycket otrygghet där som man gör i Sverige. Det undrar hon varför. Då skriver Andreas, det där stämmer inte. Det man har sett på nätet, TikTok, Instagram etc. visas bara en liten del av Bangkok. Det är ungefär som att åka till Lutsengatan på Östermalm, gå omkring och filma gatan och säga Stockholm är lugnt och trevligt. Alla går omkring med varsin Hermesväska och kör Porsche eller Tesla. Jag är född i Thailand och besöker landet då och då. Jag följer Thailand dagligen. Lennart Hagerqvist i Båstad. Hallå, hallå, är du med?
Jajamän, jag med. Hör du mig nu?
Ja, ah, gott. Gud vad bra att det här fungerar.
Nu, jäklar,
vad ville du säga?
Jag bodde utomlands i en period från 2009 till 2019 strax för covid började. Och när jag kom hem så började jag fundera på lite grann och insåg det att språkbruket har ändrats ganska mycket. Och jag tänkte, det här är ju märkligt att ingen riktigt reflekterar. Och det har faktiskt aldrig hört någon som har reflekterat en journalist över det i radion. Och det används framförallt utav, ja, typiskt makthavare. Och jag gjorde precis exakt det som folk gör idag. Man tänker saker. Jag tänker att vi borde nog satsa mer pengar på skola. Jag tänker att vi borde ha mer pengar till försvaret. Jag tänker att vi borde vara med i NATO. Men det finns ingen längre som tycker någonting. Det är ett ord som har försvunnit från det officiella språkets bruket. Och det innebär ju också att man slipper ju faktiskt ta ställning. För man har ju bara tänkt någonting. Man har ju aldrig tagit ställning utan haft en uppfattning egentligen, va?
Det har jag också tänkt på faktiskt.
Det är lite fascinerande, för det är väldigt lätt för en journalist att bara säga ja, okej, vad tycker du själv? Det är liksom en lätt fråga att ställa egentligen. Det kommer jo, liksom. Det är lite fascinerande.
Men kan det vara det att man liksom vill inte, att man tar lite distans då, att man är lite, ja, man vill inte vara så framfusig på något vis eller så direkt, ja, att det är liksom lite artighet bakom det där?
Tror du det? Jag tror det är lite feghet. Jag tror inte man vill ta ställning så man kan få det tillbaka på något sätt. Det är väl den stora risken. Det kan vara drevet går och här har du tyckt att man borde gå med i NATO. Ja, så var det kanske inte det som blev av. Alltså det är väldigt lätt att bli uthängd om man har haft en stark uppfattning. Har man tänkt någonting så är man ju skyddad lite grann. Ja, det var fascinerande. För att jag har lyssnat liksom. Jag har faktiskt aldrig hört en makthavare de sista åren. Däremot privatpersoner. Jag har hört i veckan när man tycker om kärnkraft och man är väldigt känslomässigt. Jag är lite fascinerad tillbaka.
Ja, men kul ämne
när man kommer tillbaka faktiskt.
Vi behöver faktiskt prata om väldigt många olika saker i detta programmet. Det är härligt att det blir liksom en buffé av saker som faktiskt har betydelse för oss i samhället och så i stort.
Och ni behöver ställa lite folk till svars också, va? För att folk måste kunna stå upp på en åsikt.
Då måste jag avsluta här då. Tycker du att man måste sluta säga jag tänker och istället säga jag tycker?
Nej, jag tänker att det är tid att göra det nu faktiskt.
Tack för detta inlägg, Lennart. Ha det gott, vi får se om du får inflytande där.
Ja,
tack, hej. Det var kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Och så kan man mejla oss också på ringp1@sverigesradio.se eller ja, söka upp oss på sociala medier. Det går också bra. Det är bara att söka Ring P1.
Nu ska vi få veta mer om hur vädret artar sig till lands och till sjöss. Jag säger god kväll till SMHI-meteorologen.
Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck fortsätter att täcka södra Skandinavien och ger imorgon soligt väder i landets södra halva. I samband med detta blir gräsbrandsrisken stor eller mycket stor på de flesta platser. I östra Svealand och nordöstra Götaland även stor risk för skogsbrand. Samtidigt har vi ett djupt lågtryck på Norska havet som imorgon passerar över nordligaste Skandinavien och ger rejält blåsigt väder i norra Sverige. För detta finns gul och orange varning utfärdad i norra Jämtlandsfjällen och Lapplandsfjällen i kombination med snöfall. Lågtrycket gör också att mycket kallare luft börjar svepa ner norrifrån. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Klart väder och nattetid 1-6 grader, lokalt någon minusgrad. Imorgon soligt och fram på dagen 13-18 grader, i de sydöstra landskapen lokalt 20. Svag vind imorgon omkring väst och något ökande. Hela Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Mest klart och i natt mellan -1 och +3 grader. I Dalafjällen lokalt ner mot -5. Imorgon mest soligt och på dagen 12-18 grader. I Dalafjällen omkring 10. Mest svag vind, imorgon vind omkring väst från eftermiddagen med friska vindbyar. I Hälsingland upp mot hårda vindbyar. Södra Norrlands kustland och inland utom Gästrikland och Hälsingland. Mest klart och nattemperatur omkring 0 grader. Imorgon mest soligt men under dagen ökande molnighet norrifrån. Dagtid 5-10 grader och mest svag vind. Imorgon västlig eller nordvästlig vind med hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Klart väder, imorgon mulnande norrifrån följt av byar av regn eller snö som främst berör Jämtlandsfjällen. Nattetid mellan +3 och -2 grader, lokalt -5. Imorgon liknande temperatur. Västlig eller sydvästlig vind, imorgon väst eller nordväst och ökande. På Kalfjället hård till mycket hård. Norra Norrlands kustland och inland, klart till halvklart och natttemperatur omkring 0 grader. Imorgon ökande molnighet västerifrån och i Lappland något snöfall. Fram på dagen 2-8 grader och sydvästlig vind som blir mest svag. Imorgon väst eller sydväst med hårda till mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter, klart till halvklart och längst i norr någon snöby. I natt -3 till +3 grader. Imorgon mest molnigt och snöfall som väntas bli kraftigt. Dagtid 0-5 minusgrader. Sydvästlig vind imorgon väst eller sydväst och ökande till mycket hård eller i norra Lapplandsfjällen upp till storm. Till på fredag har den kallare luften i norr svept ner över större delen av landet och det blir betydligt lägre dagstemperatur. I söder fortsatt mest soligt väder medan i norr dominerar molnen och snöbyar passerar söderut. Under helgen väntas mest molnigt och kyligt väder och i fjällen samt Östersjölandskapen kan snöbyar driva in med nordvinden. Vidare under nästa vecka har vi kvar den kallare luftmassan över landet, men möjligen kan det tidvis komma in lite mildare luft längst i söder. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 19 grader, Göteborg och Malmö-Sturup 17, Karlskrona 13, Kalmar 17, Visby 14. Jönköpings flygplats 17, Norrköping 20, Karlstad 17, Gävle 20, Mora 19, Sundsvall 16, Östersund 13, Storvallen 11, Umeå 14, Vilhelmina 9, Luleå 12, Jokkmokk 11, Kiruna 5 och Kattejokk 2 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 21 grader och noterades i Uppsala. Och detta är även säsongens hittills högsta temperatur. I övriga Europa har Oslo haft som högst 16 grader, Helsingfors 18, Riga 9, London 17, Paris 18, Nice och Berlin 16, Wien 15, Warszawa 18, Kiev 10, Moskva 13, Malaga 25, vilket även är den allra högsta temperaturen i Europa och uppmättes även i Ganjushkino i Kazakstan. Rom 20 och Belgrad och Aten båda 17 grader. Då går vi nu över till en kort nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Lågtryck på Norska havet har fört in byar av snö eller regn över norra Sverige, främst över fjällen. I norra Norrland rapporterade Kattejokk i nordligaste Lapplandsfjällen 6 mm, vilket även är landets högsta notering. I övrigt fick Ritsem i norra Lapplandsfjällen 3. I södra Norrland har endast ringa mängder noterats. I Götaland och Svealand har ett högtryck gett soligt och torrt väder och här har därmed ingen nederbörd uppmätts förutom i Linköping-Malmslätt som noterade 3 mm. Och nederbörden mäts i millimeter smält form. Nu sjöväder. Ett högtryck täcker södra Skandinavien. Ett djupt lågtryck rör sig österut på Norska havet och passerar nordligaste Skandinavien i morgon eftermiddag. Kulingvarning är utfärdad för Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten. Ost 5-10 meter i sekunden och god sikt. Fiskebankarna och sydutsira, omkring ost eller växlande 1-5, imorgon eftermiddag på sydutsira, nord eller nordväst och ökande 3-8. God sikt. Skagerrak och Vänern, sydväst 1-5, imorgon ökande 5-10. God sikt. Kattegat, Öresund och Bälten, växlande 1-5, imorgon eftermiddag på Kattegat, väst eller sydväst och något ökande. God sikt. Sydvästra Östersjön omkring ost 2-6 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, nord eller nordost 2-7, i natt något avtagande. Imorgon vridande till väst eller sydväst och mest god sikt. Mellersta Östersjön, nord eller nordväst 1-6, tidvis växlande. Imorgon väst eller sydväst och till kvällen något ökande. God sikt. Norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring väst 2-7, imorgon allmänt sydväst och på eftermiddagen ökande 5-10. På Finska viken upp till 13. God sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken, väst eller sydväst 3-8, imorgon ökande, på kvällen väst eller nordväst 10-15, god sikt. Och Bottenviken, väst eller sydväst 4-8, imorgon ökande, på eftermiddagen 12-17 meter i sekunden, och god sikt. Och så aktuella observationer. Torsminde, nordost 4 meter i sekunden. Oxöj 4, sydväst 4. Skagen Lund, nordkoster, syd 3. Väderöarna, syd 2. Måseskär, nordväst 1. Pålgrunden, sydväst 6. Naven, sydväst 3. Vinga, nord 3. Nidingen, nordväst 5. Anholt, nordost 2. Hallands Väderö saknar uppgift. Drogden, sydväst 1. Falsterbo, väst 1. Arkona, nordost 5. Skillingen, nordost 1. Hammarodde, ost 2. Hanö, sydost 2. Utklippan, nordväst 3. Ölands södra udde, väst 2. Ölands norra udde, sydväst 1. Harstena, sydväst 2, Håburg, nordväst 4, Östergångsholm, väst 3, Fårösund, sydväst 3, Gotska Sandön, sydväst 5. Landsort, väst 4, Skarbö, sydväst 1, Svenska Högarna, syd 4, Söderarm, sydväst 3. Finska Utö, väst 5, Nyhamn, väst 3, Märket, sydväst 3, Örskär, sydost 6, Äggegrund, sydost 3, Kuggören, syd 1. Brämön, sydväst 4, Lunge, lugnt, Skogsudde, sydväst 1, Jennesklubb, nordväst 4, Holmön, väst 4. Bjureklubb, väst 9, Pitterönskär och Rödkallen, väst 4, Kemifyr, sydväst 4 och Storön till sist väst 3 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången. God kväll!
Och här är Ekot. Nu klockan 10 svensk tid så väntas det besked från Vita huset i USA om ytterligare omfattande handelstullar mot omvärlden som president Donald Trump aviserat. Och på plats i Vita huset så har vi nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och Gina, hur är det där hos dig? Har det kommit några besked än?
Det har inte. Jag är på plats här i Vita huset och precis på väg in i Rose Garden där Donald Trump snart ska meddela vilka tullar det blir och mot vilka länder. Och det jag ser härifrån är att de har konkat in ett skrivbord här i trädgården i Vita huset. Så att det är som upplagt för att han ska skriva under presidentordrar, och de här nya tullarna väntas sen börja gälla omedelbart efter att de har presidentens underskrift. President Trump kallar det här för Liberation Day, alltså frigörelsens dag. Han hävdar att USA ska göra sig av med orättvisorna i världshandeln så som han ser det, och alltså införa globala handelstullar på flera varor och mot flera länder. Men exakt vilka det blir, det får vi veta här om en liten stund. Och internationella bedömare varnar ju för att det här kan leda till handelskrig. Det finns oro för stigande priser och höjd inflation och att konsumenterna i slutändan får betala. Men just nu håller man alltså på att möblerar här i Rosenträdgården i Vita huset, och om några minuter väntas president Trump meddela vilka tullar det blir.
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg, och vi följer förstås det här. Det blir mer om det i kommande sändningar och även i Studio 1 kväll i P1. Och den osäkerhet som finns kring hur de här tullarna kommer att slå mer i detalj påverkar många företag. Per Anskar är vd för kinesiska fordonskoncernen Geely i Sverige.
Det är en osäkerhet över hela världen som ju givetvis inte är bra för aktiekurser, för investeringar och så vidare. Så att man kan ju hoppas att osäkerheten börjar försvinna så man vet utifrån vilka parametrar man ska fatta beslut. Men det finns ju både positiva saker och negativa saker i ekonomin just nu. Så att jag tror inte man ska se för mörkt på det, utan jag tror att det kommer att vara kanske lite oroligt ett tag, men att förhoppningsvis så börjar stabilisera sig och gå åt rätt håll.
När du pratar om att det stabiliserar sig, handlar det om att man mer vet vad som kommer gälla så att säga, eller tror du att det inte kommer vara de här tullnivåerna framöver?
Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Det är ju omöjligt att spekulera. Jag tror det viktigaste är att man börjar få en klarhet i vad som gäller, för då vågar alla företag mer börja ta actions på det man vet snarare än på något man inte vet.
Reporter Viktor Jensen. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reste idag till Nuuk på Grönland. Hennes första besök på ön sedan USAs president Donald Trump hävdat att USA måste ta över Grönland. Under sitt besök så träffar hon bland andra Grönlands tillträdande statsminister Jens Fredrik Nielsen. Och till Danmarks radio så upprepar Mette Frederiksen uttalandet att USA inte ska ta över ön. Grönland är grönländarna, säger hon. Och det är det budskapet som vi kommer att framföra under de närmaste dagarna. USA har inga planer på att lämna NATO och landet står fortsatt bakom artikel 5. Det här sa NATOs generalsekreterare Mark Rutte på en presskonferens idag. Och vi hör vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
Ja, men det här med USAs engagemang, det är ju en väldigt stor fråga som många undrar över. Kommer USA stanna i alliansen? Kommer man ställa upp på det kollektiva försvaret? Och där har ju Donald Trump sagt flera gånger att han inte ska ställa upp och försvara länder som inte betalar sina räkningar, som Trump säger. De länderna ska inte USA då försvara. Men Mark Rutte, han fick flera frågor om detta på presskonferensen och han hade ett väldigt rakt svar, kan man säga. Vi kan ju lyssna.
There are no plans to withdraw or whatever. We know that the US is completely committed to NATO.
Och han säger här att det finns inga som helst planer i USA att man skulle lämna NATO. Och sen sa han också att NATO fullt ut står bakom artikel 5, det vill säga den här avgörande artikeln i NATOs fördrag som säger att en attack mot ett medlemsland är en attack mot alla 32 medlemmar, det vill säga en för alla, alla för en.
Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Så Sverige, Anna-Karin Hatt tackar nej till att efterträda Muharrem Demirok som ordförande i Centerpartiet. Hatt skriver i en kommentar till TT att hon efter moget övervägande landat i att hon inte vill bli ny partiledare och att hon gärna fortsätter att bidra genom olika roller inom näringslivet. Och jag talade för en stund sedan med Ekots politikkommentator Helena Gissén och frågade henne om det här kommer som en överraskning.
Ja, det måste man nog ändå säga. Hon pekades tidigt ut som en stor favorit till partiledarposten och har inte sagt nej när hon har fått frågan om hon är intresserad, utan svarat mer undvikande att hon har ett jobb som hon trivs med och att frågan är hypotetisk ungefär. Och nu är det ju uppenbart då av hennes kommentar till TT att döma att hon har fått en konkret fråga från valberedningen, att hon har övervägt det hela noga, men att hon har kommit fram då till att hon tackar nej. Och då finns det några olika tänkbara anledningar. Antingen att hon och valberedningen eller partidistrikten inte är överens om vad en ny partiledare ska ha för egenskaper eller politisk linje framåt kanske. Eller att hon insett att stödet trots allt inte är tillräckligt. Eller så har hon behövt betänketid, bara har kommit fram till att hon har det bättre där hon är nu som vd för Lantbrukarnas riksförbund.
Men hade Anna-Karin Hatt varit en bra kandidat för Centerpartiet?
Ja, många ansåg det. Hon har lång erfarenhet. Hon har suttit i den tidigare borgerliga regeringen. Hon var dessutom statssekreterare i alliansregeringens samordningskansli då och chefsförhandlare för Centerpartiet, så att hon har ju en blytung erfarenhet på det sättet. Och sen att ha varit vd på arbetsgivarorganisationen Almega och nu för Lantbrukarnas riksförbund, det smäller också högt inom Centerpartiet. Och sen anses hon ju då, i och med att hon har varit borta från politiken i ganska många år, så är hon inte belastad av de konflikter som har varit på senare tid och så vidare.
Och nu då, vem finns kvar som kandidat till att leda Centerpartiet?
Ja, det är några namn som nämns fortsatt, och det är riksdagsledamoten Ulrika Liljeberg. Hon är i grunden åklagare, hon är rättspolitisk talesperson. Och där finns också Elisabeth Thand Ringqvist som är näringspolitisk talesperson. Hon kandiderade men förlorade mot Muharrem Demirok förra gången. Och sen har vi också den ekonomisk-politiska talespersonen Martin Ådahl.
Säger vår politikkommentator Helena Gissén. På flera håll runt om i Gaza har demonstrationerna mot Hamas återupptagits idag efter förra veckans demonstrationer. Barra, 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 barra. Hundratals demonstranter protesterade på gatorna med slagord som Hamas avgå, vi vill inte dö och Hamas ut, det rapporterar vår internationella korrespondent. Och de här demonstrationerna sker samtidigt som Israel sagt att man tänker utöka sin offensiv i Gaza. Regionstyrelsen i Västra Götaland tog under ett extrainsatt möte idag flera beslut om hur man ska gå vidare efter haveriet med journalsystemet Millennium. Socialdemokraten Helene Eliasson är regionstyrelsens ordförande.
Det är precis det som man beskriver i den här externa granskningsrapporten, att det finns en tystnadskultur. Och då behöver vi gå till botten med det och också se hur ska man hantera det framåt.
Bland annat beslutades det att den tillförordnade regiondirektören ska låta en extern part titta på om det finns en tystnadskultur i organisationen. Något som många vittnat om gärdat Millennium-projektet.
Och det är ju absolut ingenting som vi vill ha i vår region.
Just nu är Millennium satt på paus. Ett önskemål från Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz har varit att få träffa leverantören Oracle för att få höra deras syn på framtiden.
Och det vi också har pratat om är idag, det är ju att när vi sen bestämmer oss för vilket handlingsalternativ vi har, så är jag väldigt tydlig med att det ska vara väl testat utav våra medarbetare.
Reporter Noam Bertling, P47 Härad. Ett mindre barn har förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha ramlat ut från ett fönster på Södermalm i Stockholm ikväll, uppger polisen. Och för att försöka ta reda på vad som hänt har polisen inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada och ska även genomföra en teknisk undersökning av platsen. Trålfiske i marint skyddade områden förbjuds, det röstade riksdagen ja till idag. Det är fiske med bottentrålar, snurrevadar och skrapor som släpas på havsbotten som förbjuds. Men riksdagen öppnar även för att införa undantagsregler för yrkesfiskare i områdena. Och så vädret imorgon, får stora delar av landet soligt. I norra Norrland tidvis moln och rejält blåsigt med mycket hårda vindar, lokalt stormbyar. På Karlfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Från i söder 15-20 grader till i norr allmänt 0-7 grader. Producent för den här sändningen, det var Louise Steinberger, och i studion stod Johan Hedin.